Välkommen till framtidspodden Kjellander och Björk med mig, Andreas Kjellander, och min samtalskompis Mats Björk. Idag pratar vi med juristen Charlotta Kronblad som forskar på Handelshögskolan House of Innovation om digitaliseringen av juristbranschen. Men det här är ett samtal som berör oss alla, för när den här branschen ställer om till digital så påverkas faktiskt utvecklingen av hela samhället och vår framtid. Det är en omställning som kommer utgöra grunden för vår rättssäkerhet och vår demokrati. Så i det här avsnittet pratar vi med Charlotta om hennes doktorsavhandling från Chalmers och om branschen som vi alla på ett eller annat sätt har en relation till genom tv, där den dramatiserats med portföljer, suits och skönsjungande advokater i Ally McBeal. En bransch som verkat i en nästan magisk bubbla och varit oförändrad i hundratals år, men som nu plötsligt står inför en verklighet som är extremt digital. Vi diskuterar framtidens domstolstjänster, från pandemins virtuella domstolar till morgondagens dömande mjukvara där lag är kod. Vi pratar om nya affärsmodeller bortom timförsäljning, upplevelsen av att bli dömd i framtiden och de möjligheter och risker som digital teknik medför. Och kanske sticker vi också hål på den stereotypa bilden av juristen som jobbar sena nätter i en mörk källare. Det var otroligt intressant att prata med Charlotta, och vi hoppas att du kommer att gilla samtalet lika mycket som vi gjorde. Samtalet det sponsras av Dun & Bradstreet, och Dun & Bradstreet är en ledande global leverantör av data och analys, och de hjälper dig att fatta smartare affärsbeslut. Och tillsammans med er som lyssnar så vill de nyfiket utforska morgondagens datadrivna samhälle. Vad innebär egentligen AI, maskininlärning och automatisering för samhället, för företag och inte minst för oss människor? Vi säger tack till Dun & Bradstreet. Vi ger er Charlotta Kronblad. Välkommen till podden, Charlotta.
Tack så jättemycket.
Så kul att ha dig här. Mm. Jag tänkte att vi ska inleda med att du får berätta vem du är.
Det är ju alltid spännande när man får den frågan, vem är du? Ja, vi är ju här för att prata om min forskning, så jag är ju forskare då, men jag är också jurist. Jag har jobbat som yrkesverksam jurist i 10 år innan jag började forska.
Just det.
Både då på domstol, på advokatbyrå och som bolagsjurist inom industrin. Men jag är ju också mamma till 4 ungar och gift och bor i Göteborg. Mm. Det känns viktigt alltid att påpeka. Mm.
Och ett gemensamt intresse för fjällen kunde vi konstatera här.
Det kan vi konstatera att vi har. Ja, jag ska faktiskt upp till Åre nu i helgen. Så att det, fjällen och naturen tycker jag också är väldigt spännande. Och det är också väldigt spännande när man tänker på kopplingen mot digitalisering och den världen. Att man ibland får vila ut i det där verkliga livet.
Spontan direkt dikeskörning då. Märker du det ju mer intresserad och ju mer du liksom, för vi ska prata om digitalisering idag, märker du det att det ökar behovet av natur ju mer du ger dig in i det artificiella, om man säger så? Ser du något sådant samband?
Ja, jag vet inte om det är sambandet. Alltså mitt behov av lugn och ro är nog med de där 4 ungarna. Men det är också...
Vadå digitalt?
Ja, precis.
Kidsen.
Ja. Ja, men så att jag tror absolut att man behöver en växelverkan och man behöver vila ut i verkligheten ibland när man är väldigt digital i sitt arbete. Och sen så är det ju också lite den här att man har en fördel att jobba varifrån man vill, som möjliggör att man kan kombinera de här olika intressena.
Just det, ja.
Så det är också en fin sida av digitalisering att det faktiskt tillåter de här olika utloppen.
Absolut. Men du, vi ska som sagt, vi ska ju ha ett jätteintressant samtal framåt. Vi ska prata lite grann om det som var din avhandling, och vi ska också prata om det du forskar om nu. Men så här, vägen in i området, för det handlar om digitalisering specifikt då. Så men vägen in i digitalisering, jag tänker på nyfikenheten och drivkraften. Hur hamnar du liksom i digitaliseringsträsket, om jag kallar det så?
Men det är ju lite av ett träsk, det kan jag hålla med om. Ja. Det är mycket, och det finns mycket föreställningar och liksom förutfattade meningar. Men Jag tror att jag har väl alltid velat forska, så det är väl en del av det, av det hela. En drivkraft som jag har haft. Sen så jobbade jag ju då som jurist i en för-digital tid, kan man säga. Det är alltså en tid där jag jobbade med M&A, det är alltså mergers and acquisitions, där man gör sån här due diligence-arbete. Man gör stora analyser av datamaterial och kontrakt för att se om ett målbolag ska köpas eller inte, kan man säga. Och då handlar det om att jurister sitter ner i någon källarlokal i veckovis och läser igenom avtal för att hitta avvikande klausuler. Tidskrävande jobb, ganska tråkigt och repetitivt, men någon måste göra det, så att säga. Och det var väl en sån här värld som jag var i och insåg väl, eller tänkte så här, det här måste man kunna göra enklare och bättre. Man måste kunna automatisera det här på något sätt, vilket man ju idag kan. Sen så kan man ju säga att där kan man ju också förstå lite ett motstånd i branschen, är att det man sålde var ju timmarna.
Ja, just det.
Som någon gjorde detta.
Jättebra.
Så att det där är ju direkt ett motstånd, en motivation och ett motstånd samtidigt.
Så det värdegenererande flyttar till nya ställen, kanske,
möjliggjort
av digitaliseringen.
Ja, på något sätt så flyttar ju värdet till kunden eller klienten i det läget. Men det är klart att för att det ska bli attraktivt för byråer att ställa om, så måste man se till att man förändrar sin affärsmodell och strategi, så man också fångar in det där värdet på något sätt. Varför investera i nya smarta datasystem om det gör att du tjänar mindre för att du får mindre intäkt? Snarare måste du hitta en affärsmodell som du kan tjäna på att göra någonting, och du måste också tänka att digitaliseringen handlar om något annat än bara effektivisering. Vi kan också skapa ökat kundvärde i form av kvalitet eller liknande. Eller tillgänglighet.
Nu då, nybakad doktor, säger jag. Publicerad. Hur känns det?
Ja, men jag tycker att det känns ganska härligt faktiskt. Dels är det ju roligt att få vara doktor. Att kalla sig det och liksom skoja med ungarna och liksom... Det är mamma doktor nu och sådär. Det är roligt. Men sen måste jag säga att forskning, liksom juridik som jag var innan, är liksom förtroendebranscher där det är viktigt att man vet att när jag pratar så handlar det inte bara om att jag tycker någonting, utan det handlar också om ett tyckande som är baserat på en forskningsinsikt och på en forskningsmetod. Och där tror jag att det är ganska viktigt med att ha den titeln, bara som en kvalitetsstämpel.
Absolut. Och bara det arbete som går in i att uppnå det bygger ju liksom någon form av prestige. Alltså, oavsett vad det råkar vara för fält, så är det ju inte lätt, tänker jag.
Nej. Det är inte lätt, och det är ett stort arbete man gör faktiskt. Och det tror jag, jag vet inte om jag underskattar det, men det har varit en ganska ändå arbetsintensiv resa, skulle jag säga. Och då är jag ändå van då med att sitta med de här DD-rapporterna till klockan 12 på natten i en mörk källare. Så att,
är det alltid en mörk källare? Eller liksom... Ska vi se över ergonomin också?
Ja, det borde vi göra. Nej, men nu sitter jag ju väldigt mycket hemma och skriver på en dålig stol i mitt kök, så att jag vet inte.
Det är ett tema du har tagit med dig.
Ja, precis. Ja. Mycket Coca-Cola, mycket kaffe och sena nätter då. Jag jobbar väldigt mycket efter barnen har lagt sig.
Ja, just det. Här blir man ju också genast nyfiken när man ser ditt område här, digitalisering och juridik, som blev området för avhandlingen. Vad gör det här området speciellt? Nu förstår vi kopplat till din bakgrund, men också, vad är det liksom ha...
Nej, men det som jag tycker är väldigt speciellt med juridiken som område handlar ju dels om att advokater och jurister är ju inte där för sin egen skull. De är alltid där för att hjälpa någon annan lösa sina problem.
Ja.
Så att, och de problemen löses i alla andra branscher. Så att juridiken eller juristfältet handlar ju inte bara om det fältet, utan det handlar ju om alla fält. Det handlar om oss alla. Juridiken och lag och rättssystemet, att det är effektivt och kvalitetssäkrat, det säkerställer ju rättssäkerhet för oss alla. Så att på så sätt så tycker jag att juridiken har en särställning. Och får vi till en bra... etisk, rättssäker digitalisering av juridiken, då börjar det för en bättre digitaliseringsresa överallt.
Jättebra.
Du säger också då, du sa en bubbla i trubbel. Jag vet inte om vi översatt det här. Liksom. Men just det här, och kommer jag då, som jag gör nu utifrån, så känns det ju verkligen som en, liksom, en egen och kanske också sluten värld.
Ja.
Är det en nej, men jag fördom tror, man ofta möter? Eller?
Nej, men jag tror inte det är en fördom direkt, nej. Utan det är nog någonting som har varit så ganska länge. Det är en extremt institutionaliserad bransch. Mm. Det är också en bransch som har varit oförändrad i hundratals år fram till ganska nyligen. Det är väldigt mycket symbolik, myter. Mm. Och jag tror att liksom, vi möter inte, om man tänker, om man jämför med andra professioner så, som läkare eller liksom lärare eller andra professionsgrupper, mm. så möter man dem i sin vardag, medan juristen, den möter du bara när det är på liv och död.
Mm,
någon har dött, någon ska skilja sig, det är någon som är anklagad för något brott eller någon, du har blivit drabbad av någonting, då kan du möta en jurist och en domstol, men du möter det annars bara i populärkultur. Och det gör också att populärkulturen, hur man liksom spelar upp vad jurister och domare är, blir extremt viktigt för hur vi faktiskt tror att de ska bete sig och hur de som blir de här professionerna också beter sig. Så att det har en väldigt stor påverkan, den här bubblans uppbyggnad på hur det faktiskt är inom den.
Det här är ju otroligt intressant. Det blir liksom en självuppfyllande profetia, eller snarare att man porträtterar på ett visst sätt, och så det är det man sen försöker fylla ut, tar jag in då.
Jo, precis. Och det har varit ganska intressant, för det är en sån här forskningsinsikt som jag har fått. Vem vill förändra sig? Vem är liksom mest emot digitalisering och vem är för? Så tror många då, ja men nu kommer det väl de här unga som är födda med digitaliseringen, de vill väl digitaliseras. Mm. Ja, inte så mycket, för de har liksom valt att läsa juridik för att de vill ha portfölj och kostym. Hade de liksom velat bli någon datanörd så hade de gått ingenjörsutbildning.
Det är jättespännande att det finns, där kommer en generation in som också attraheras av det här, men traditionen och liksom som faller in då till skaran av de som vill bevara, tänker jag, det gamla.
Ja. Och sen så är det så klart blandat. Alltså vi har jättemycket nya jurister som kommer in som vill liksom driva förändring och vill digitaliseras, men jag tror att det finns en föreställning där att allting löser sig liksom i tiden och med en ny generation, men det tror jag att man måste jobba lite på, speciellt utbildningarna då måste anpassa studierna mer till den nya kontexten.
Där finns det ju då någonting som din forskning, din rapport eller din avhandling kan göra. Alltså det kan ju vara ett underlag då till att liksom, ja men kanske driva förändringar här. Så man blir lite nyfiken om man klickar in och läser, vad är det för problem du satte upp och vad säger du helt enkelt i avhandlingen?
Vad säger jag i den?
Det är en lättsam fråga.
Ja, nej men det jag tror jag säger i den är väl mycket att den här bubblan, den måste vara medveten om att digitaliseringen händer oavsett vad man tycker och tror om det själv. Och som jag säger också är att digitalisering påverkar inte bara hur man ska jobba inom den här bubblan eller liksom att man kan digitalisera sina egna arbetssätt och processer. Utan det handlar också om att när omvärlden förändras så måste man förstå den förändringen, för annars är man inte relevant längre. Och jurister måste förstå, eller advokater måste förstå sina klienter, men domstolarna måste också förstå medborgarnas nya kontext som de lever i och ställa om sig till den och lära sig bedöma digital bevisning och så vidare, för annars så lever vi inte längre i ett rättssäkert samhälle.
Nej, snyggt.
Det här popkulturella erkännandet tycker jag är jätteintressant, som du också gör i början av liksom din avhandling. Du refererar till Ally McBeal och Suits och The Good Wife och lite av de andra spännande serierna som man både vuxit upp med och som är intressanta.
Jo, och ni frågade varför man valde att läsa juridik, det är ju de där serierna.
Såklart.
Ja, men exakt. Men de speglar ju också, jag tänker en form, det är, om man jämför dem med, tänker jag, CSI Miami, där man använder den senaste digitala DNA-tekniken för att lösa de här liksom, brotten. Den återfinner man ju inte i de här serierna, tänker jag. Jag kan ha fel naturligtvis, men i grova drag.
Nej, men det tror inte jag heller, utan jag tror just att de här filmerna och tv-serierna bygger väldigt mycket på den här symboliken som har varit tidigare.
Den är otroligt intressant. Jag måste bara dikesköra lite grann här. För det blir ju, det porträtteras ju med en dramatisk nerv. Det finns mycket drama inbyggt i det här, som du nämner själv, domstolarna. Det är mycket, det är liksom blod och svett, det är död och liv, och det är liksom mycket sånt som pågår då. Och så när man ska gestalta det, då blir det ju, jag tänker på Ally McBeal, alla liksom tuffa sena nätter, vackra människor som då är skitduktiga på sin profession. Det blir attraktivt. Så jag tänker nu att vi går förbi hela den här insiktssamlardelen som vi är i nu när vi försöker lära oss vad du har kommit fram till. Och så börjar vi göra en tv-serie som är mer datadriven ihop. Liksom, så här, datajuristerna liksom, som bara sitter och hackers och dricker Jolt Cola. För att se om det porträttet kan då hjälpa.
Ja, det tror jag att det kan göra, absolut.
Mr. Robot möter Ellen McBeal. Ja, de bara liksom hackar och sjunger.
Alltså, jag är helt med på den här idén.
Den var bra.
Ja.
Men om vi kommer in på området, det du har undersökt. Mm. Vad är det du har undersökt?
Men jag har väl i stort sett undersökt de byråer och som vi har i Sverige, profession, alltså advokater och jurister, varit runt och pratat med de flesta och väldigt många domare och tagit reda på hur ser det ut idag och funderat kring men hur kan det bli bättre.
Så då blir man nyfiken utan att göra det hårda jobbet och bara få insikterna snyggt serverade liksom, i ett poddformat. Vad ser du liksom när ser du några skillnader i hur de i deras, är det några skillnader i attityder mellan dem? Vad får du liksom för mönster utifrån samtalen med dem?
Ja, men det jag kan säga tidigare, alltså min forskning är mycket, går ju tillbaka till en studie jag gjorde liksom för 5 år sedan, och man får ju säga på 5 år så har nog ganska mycket hänt. Så tyvärr så blir det ju snabbt förändras det till något annat än det vi hade, och det är ju superbra. Så att de här insikterna jag har, eller det jag pratar om, att det är sånt stort motstånd i affärsmodeller och så vidare, här ser vi ju idag massa nya bra exempel på byråer som jobbar på helt nya sätt med andra prismodeller, andra organisationsformer. Legal tech-fältet har ju växt fram som ett helt fält av supermycket intressanta bra idéer. Så att jag tror att det händer väldigt mycket, men det har ändå funnits ett ganska intressant motstånd och någonting att studera här som man också kan dra lärdom av, hur andra fält digitaliseras och hur kan vi skapa möjligheter till förändring också i andra områden.
För på liksom bara ett intuitivt plan och lekmannamässigt, så det är väl den observation som jag har gjort själv också, om man klassiskt liksom bara grupperar konservativitet, jag vet inte ens om det är ett ord, och så sätter man lite olika branscher eller professioner på det, så finns det ju en skala, och då skulle jag inte sätta legal liksom längst fram.
Och det handlar ju mycket om att man både har liksom den här inbyggda då institutionaliseringen som bygger på att man, det har gått bra att jobba på det här sättet. Det har varit ett fungerande och bra sätt att arbeta på. Sen vill man inte ta risk. Juridik handlar också om att skapa stabilitet. Du vill inte liksom ändra lagar för fort. Alltså det blir ett osäkert samhälle, ett rättsosäkert samhälle. Så du vill ha stabila lagar, du vill ha stabila domstolsväsenden. Du kan inte ha innovationer som går snett. Så du kan inte ta den typen av risker som jag tror att det är okej att ta i många andra branscher. Sen är det också som jag pratade om professionskulturerna. Att det då är de personerna som faktiskt är i de här branscherna. Jättebra. Kanske inte är de som är supersugna på teknik, för de har pluggat teknik, ingenjörer eller något annat. Så det finns massa olika sammanverkande faktorer som gör att det ser ut på ett visst sätt, tror jag.
Om man tittar på nyanserna i den här bubblan, om vi rör oss inom, ser man någonting där? Jag tänker i skillnader mellan liksom advokatbyråer och domstolar eller andra yrkes... Liksom, verksamma, hur man, ja men hur i kanske förståelsen för teknologi eller hur mycket man lutar sig in i tech.
Ja, men det som kan vara intressant just nu då, som jag har haft förmånen att studera under tiden det händer, det är ju kopplingen nu till covid och hur det har förändrat fältet, och det tror jag är, det tycker jag är väldigt intressant, för helt plötsligt blev det som sades var omöjligt, det blev möjligt. Och många sa också, men det är som att vi hoppat 5 år fram i framtiden eller ännu mer. Och jag tror att hela omställningen har lett till ett typ av mindshift där vi ser nu att domstolarna som har blivit virtuella i många delar av världen, som stängde ner mer än Sverige, där man har verkligen gått över då till virtuella domstolar, så man träffas online. Och ingen behöver vara på en domstol.
Nej.
Och då har man kan börja fundera kring, måste domstolen då vara en plats med de här liksom, man tänker sig domstolen med pelar och rättssalar och liksom hela det här ceremoniella som finns i en domstol, eller kan vi se domstolen som en tjänst i framtiden?
Gud vad spännande.
Och då plötsligt så finns det superstort möjlighet för innovation i domstolsbranschen, och vi kan tänka nytt kring det och använda liksom teorier eller modeller från andra områden. Vi kan ha legal design thinking och så vidare som, och titta på hur vill medborgarna konsumera juridik snarare än hur vill vi sälja eller...
Nu triggar du Andreas, märker det.
Jag tycker den alltså, kopplat till det, självklart kommer det också till den här branschen, säga då, alltså i den mån också man jobbar med, ja, men du säger legal design thinking som var liksom ordet jag reagerar på, just själva kund, ja, men kundupplevelsen, även upplevelsen av att liksom bli dömd, eller upplevelsen av att för den skulle liksom vara åklagare, eller vilka man nu ska serva, tänker jag. Superspännande.
Den är intressant och jag blir sugen att konvertera det här till en workshop där vi faktiskt jobbar med innovation då. Så man kan ju fundera på vad finns det för möjligheter? Alltså när du pratade runt och när du har du fortsätter ju att forska på fältet. Vad ser du skulle kunna hända så här? Nej, men, drömmande?
Jag har gjort tillsammans med Helsingborgs tingsrätt ett superspännande legal design thinking event eller workshop där vi under ett par dagar träffades med massa intressenter och tittade på hur skulle framtidens domstolstjänster kunna se ut. Och där kom vi fram till jättespännande saker och som nu realiseras då genom Domstolsverket, flera av de idéerna. Så att det är jättespännande, men det krävs ju lite eldsjälar på lite olika platser som vill skapa nytt och som också gör det.
För vi har ju diskuterat ett koncept som vi inte liksom kan släppa, Andreas. Vi har policy lab, tänker vi. Så här, om man ska bara... Jag riffar iväg lite på den, så skulle man kunna säga att en av svårigheterna med att få flytta en nationalstat i stor omställning är just att de pelare som den står på ska vara rigida. Och en av dem är ju definitivt lag. Liksom. Så hur klarar man då att experimentera på det sätt som vi kan göra med när vi tar fram Spotify eller Uber eller Kry eller Klarna? Hur ska de experimenten gå till när det är så stora massor och så mycket risker också? Så här, och då är ju lösningen för oss Policy Lab, alltså att man kan hitta något sätt att faktiskt simulera eller förstå eller kunna testa även liksom på såna här ganska viktiga saker som lag eller regler eller regleringar och liknande. Har den idén kommit upp på några workshops?
Men faktum är att jag pratade med en kollega bara liksom förra veckan om hur patentet som konstruktion borde man ha ett policy lab kring. Vi använder inte ordet policy lab just eftersom jag inte träffat er ännu då. Men just en legal konstruktion som är skapad i en tid som är industriell men ingen global ekonomi. Det är en nationell ekonomi. Den är innovationer, har det här 20-årsperspektivet och det är avgränsad geografi som man får för ett patent 20 år och i destinerade länder. Det är inte riktigt så vi handlar med innovationer och varor idag. Och då kanske man behöver tänka om. Hur ska vi skydda våran intellectual property i framtiden? Det kanske inte är de legala konstruktionerna som skapades för 100 år sedan som är de bästa. Samma med upphovsrätten som också utmanas nu av liksom, alla är sin egen publicist. Det är inte skapat för den typen. Och det ser vi ju i de stora förtalsmålen och så vidare som har varit nu. Att det finns en utmaning i en lagstiftning som är skriven i en annan tid. Och inte riktigt kanske hänger med den snabba verkligheten som vi lever i.
Jag vill ju då börja tänka på de här rollerna. Vilka som ska få vara med i det här liksom policylabbet. För jag tänker då kopplat till den här bubblan som du beskriver. Så tänker jag också de här nya... För jag menar, digital öppnar ju också upp för... liksom nya typer av samarbeten och också en bubbla som jag kanske också hör behöver vara liksom mer inkluderande då, att arbeta med en mångfald av människor och inte bara liksom teknologer och ingenjörer utan även liksom, ja, men, olika kön och etnicitet och inkluderande på alla plan. Hur är mognaden i det? För det känns ju också som att det här är en fördom då, en skara människor som också umgås med varandra.
Ja, men det jag tänker på som jag ser är problematiskt är ju mer de här regelverken som skapas runt hur det kan vara exempelvis bara advokater för äga advokatbyråer.
Just det.
Blir ju en hindrande effekt. Men det skapar ju inte någon sorts icke-inkludering på de andra planen du beskriver. Nej. Utan det är ju snarare en professionell begränsning. Så jag tror väl i sig att vad gäller de andra frågorna så är det ganska bra kvinnlig representation. Det är ganska bra liksom. Det finns i alla fall inte strukturella formella hinder vad jag har sett så mycket för diskriminering på olika plan. Men det du också är ute efter lite tror jag är den här ökade öppenheten till andra professioner och andra sätt att jobba på. Det tycker jag vi ser inom legal tech och inom det här nya sättet att jobba på. Att man kanske inte behöver liksom jobba heltid, fulltid, vilket tidigare då var 8 på morgonen till midnatt, utan att det öppnar upp för andra typer av arbete just genom digitalisering.
Och det tänker jag, man har ju sett bara snabb reaktion att hur andra branscher då, och kanske de som har varit längre fram i sin liksom digitala omställning, hur också de här gränserna för branscher också tenderar att liksom luckras upp. Nu behöver kanske gränserna vara väldigt tydliga, eller mer tydligare här liksom.
Nej, men jag tror vi ser framväxt av massa ekosystem. Och det följer jag också i ett annat forskningsprojekt jag har, ekosystem för lärande, där vi följer ett innovationslabb som Mannerheimer Swartling har. Där de har en inkubatorverksamhet bland annat för legal tech startups. Och hur man då försöker få kunskap att sprida sig mellan det lilla startupen och det stora bolaget och i olika branscher som de verkar i. Så att det finns mycket sådana initiativ faktiskt där ute.
Och vi frågar ju, vi får ju veva efter någonting här som du märker, Charlotta. Vi är intresserade av jag testar och angriper det från ett annat perspektiv och beskriver då en innovation som vi kan eller kanske inte ha 2030. Och det är att vi har allt det som du gjorde i en mörk källare med Coca-Cola, det görs då med hjälp av smart datakraft som faktiskt har förmågan att ta beslut själv. Och för den har vi byggt upp då genom artificiell intelligens och lite andra trick i boken. Så frågan är då om den tar beslut på rätt grundval för att den är laddad med rätt föreställningar. Så alltså ett problem som kan finnas idag med nyttjandet av den typen av teknologi är ju att när vi satte reglerna för hur den här AI:n ska växa upp så sattes den med ett för smalt perspektiv, för att gruppen som gjorde liksom föräldrahandboken för AI:n hade inte representation. Hänger man med på mig när jag pratar?
Det blir aldrig bättre än den datan du matar in i det.
Nej, och urvalet
föder du upp någonting på biased data så kommer det också bli biased utfallet. Självklart så är det så. Det problemet tror jag inte blir så mycket i det exemplet, just med att man sitter och har de här DD-utredningarna. För där har vi redan liksom smarta verktyg idag som används av alla de stora byråerna där det är alltså mjukvara som idag tar fram då en rapport med risker och så är det i sig det slutgiltiga beslutet fattas av en jurist då som kanske utreder de röda punkterna så att säga. Men något som jag också forskar på som jag tycker är mycket värre som angränsar till det du säger här, liksom hur föder vi upp eller vilka regler eller vad säger vi till den här digitala liksom mjukvaran att göra, och det är ju de här beslutsalgoritmerna som allt mer förekommer i offentlig sektor som bestämmer idag stora delar av människors liv och det tycker jag är en ganska intressant fråga, för det är väldigt sällan det jurister som är med i kodningen eller vid det tillfället de faktiskt kodas och när det väl är inkodat då är det ofta som en black box och inte riktigt vad som ligger där i och vad som händer, och jättesvårt att överklaga. Så att det är
en referens där, och vad den referensen är värd utan källa, men USA robotdomare där, med tanke på att om domare som lämnar liksom en dom, eller säger man avkunnar dom, jag måste lära mig lingo nu då, innan lunch, de tenderar att liksom döma ut hårdare straff och sånt som man då kan liksom
det är en israelisk studie som du Dansinger, tror jag att han heter, som har skrivit denna.
Snyggt!
Ja, men det är jag vet inte exakt hur många procent, men jag tror det är så här 60% bättre utfall om det är efter lunch, så att lunchpausen ger en positiv effekt på utslagen. Och det är ju ganska skrämmande. Det kan man också använda till sin egen fördel då, genom att ringa till myndigheter klockan kvart över ett. Om man vet om det här. Så det är lite tips.
Just det. Men också de möjligheterna med digital, tänker jag, att faktiskt åtgärda. Och
då är det ju att man vill säkerställa att domaren dömer konsekvent över dagen. Mm. Så att idag har man tagit fram många liksom verktyg som kan hjälpa till i det. Mm. Jag vet inte, i Sverige så tror jag inte vi använder några av den typen av verktyg idag.
Men jag tycker det är klockrent. Det blir ju så, domarens motsvarighet till liksom runkeeper, där man kan se sin liksom, hur det har presterat. Ja, men för då på allvar blir man ju också varse om sina brister.
Jo, och det är väl ett jättebra sätt om vi kan använda AI till det. Ja. Just för att blottlägga eller liksom tydliggöra våra egna fördomar och föreställningar. Nej, men nu är du för trött. Hade det här varit efter lunch så hade du sagt så här. Ska du verkligen döma nu eller ska du gå och ta en macka? Liksom?
Ja. Och som sagt, vi är inne på ett intressant fält nu och vi ska inte hoppa ur det riktigt, utan jag tänker att vi ska prata mer om det, just eftersom den kommer få förmodligen en enorm påverkan på hur liksom alla samhällsaspekter, det vill säga vad ska AI göra i det här och vad ska det inte göra. Men så här, innan vi hoppar in i det, så är det lite, tänk nörda lite mer i den här bubblan. Vi skickade en fråga till dig innan här. Du fick inte väldigt mycket tid på det, men vi hade skrivit så här i alla fall. Vad ligger på managementteorinas kyrkogård 2021? Den tyckte vi var kul att ställa. Och bakgrunden till den, det var att vi hade snappat upp att du uttalade det i samband på någon artikel som vi läste om att ja, men en del managementteorier, de är faktiskt så här, de är obsoleta. Och jag tror sammanhanget då, Carlotta, det var att ja, men du har varit inne på det, affärsmodeller stämmer inte riktigt och det är liksom några så här arv från juridik liksom funkar inte riktigt i dagens samhälle. Så vad ser du där liksom mer på kyrkogården? Har du något?
Ja, men jag skulle säga att det finns, svår fråga, men det finns ganska mycket som jag tänker kan hamna på den där kyrkogården i framtiden. Jag tror att sättet vi, alltså många av de samhällsinstitutionerna vi har, många föreställningar vi har av hur saker måste fungera, tror jag kommer hamna där. Mm. Sen, jag tycker det är en jättesvår fråga.
Vi ställer den till oss själva också. För liksom det stora temat som vi har i våra samtal, ska jag väl säga det då, det är att vi flyger in med ett perspektiv faktiskt att industrialiseringen är slut. Välkommen till digitaliseringen och därmed en ny mental modell av världen och allting som ingår i världen. Mm. Liksom, om man ska vara lite så här bombastisk. Mm. Så vad är det som inte kommer att ligga på managementteorinas kyrkogård är snarare frågan då. Liksom, men när?
Mm. Jag tycker du är inne på när du pratar om det liksom as a service, som du är inne på där. Just det här att vi träffade SEBX och ett citat därifrån det samtalet var banks are gone but banking are not. Jag tror det är från Bill Gates ursprungligen. Och det man menar då att liksom klassisk bankaktivitet kommer fortsätta, men det kommer inte fortsätta på banken. Och motsvarigheten i den här kontexten skulle då vara att tänka att ja, men domstolarna är borta, men domar finns kvar. Går det?
Ja, men och där tror jag att vi måste vara extremt försiktiga hur vi gör den förändringen. Mm. För att absolut, i framtiden så kan man jobba på smartare sätt. Man kan automatisera fler domar. Man kan använda säkert AI på en hel del brott, på mindre tvister också. Mm. Men jag tror att vi vill ha människor i slutändan som avgör liksom det slutgiltiga beslutet eller domen vill vi ska komma från en människa. Ja. Det tror jag vi kommer ha länge. Mm.
För det är en typ av AI som ni jurister har. Det är ju förmågan att kunna tänka lateralt åt massor med olika håll innan ni uttalar er. Alltså det är så här, det är en föreställning som jag har. Någonting som slipas fram där återigen i källan med dålig belysning som alla då verkar ha. Det är där man skärper fram någon form av förmåga att kunna tänka från flera olika håll innan man uttalar sig. Den tycker jag tar in när jag pratar med jurister generellt. Och den den vill man ju, den vill jag gärna ha kvar när jag ska betala boten eller inte. Alltså. Mm.
Ja, men precis. Men samtidigt så är det ju just när man betalar den här till exempel fartkörningsboten så har den väldigt sällan passerat någon liksom, människa egentligen.
Nej, inte.
Så att det, där tror jag vi ganska mycket accepterar liksom, att fartkameran gör rätt och automatiskt. Ja, men precis. Ja. Att man liksom, där tror jag man kan acceptera en hel del. Men däremot
typ
i mer komplicerade fall där du ska liksom bedöma uppsåt och händelseförlopp och det, där vill man nog också, och det pratade vi om tidigare, så här, man vill kanske bli sedd.
Mm.
Det finns något annat, alltså föreställningen, vem är jag i domstolen? Att det kan vara viktigt att vara i domstolen, inte bara för att domen ska bli rätt utan för att liksom hela processen ska kännas rätt och du ska ha en tilltro till processen.
Mm.
Också kanske bli lite liksom skrämd av processen och inskärpt i stundens allvar, så därför kan man tänka att ja, men vissa domar skulle man kunna ha i virtuell domstol. Men däremot ungdomsbrottslighet är det nog ganska bra att man går till domstolen och visar det här är på allvar.
Snabb kontring på den, eller förmodligen säga samma sak fast sämre. Det är ju att min tro på att det är rättssäkert är värt väldigt mycket också.
Ja.
Ja,
så. Hela demokratin vilar ju på den tilltron. Litar vi inte längre på rättssystemet så utvecklas det liksom alternativa variationer. Och, så det är extremt viktigt att det görs på rätt sätt om man ska digitalisera den typen av verksamhet.
Ja, men verkligen. Demokratin som behöver säga som en form av liksom nordstjärna i det här digitaliseringsarbetet. Ja.
Så en till spin på den. Så det är egentligen det problemet som är intressant att lösa. Om jag vet, produktutvecklar juridik och demokratin lite lättsamt här på podden nu då skulle man ju säga, då säger en produktutvecklare att man ska vara kär i problemet, inte i lösningen. Och domstolen är en lösning på det här problemet. Så hur på den här workshopen ska vi göra för att det här, för vi behöver inte göra allting effektivare heller, men kan man göra det bättre? Kan vi få en ännu starkare demokrati ur en ny typ av lösning? Blir ju intressant att fundera på då.
Ja, men, och då kommer jag på ett samtal jag hade nu under covid. Det är ju enda fördelen att man har lärt känna folk på lite olika, i olika delar av världen som jag aldrig hade träffat annars. Så jag pratade med en domare i São Paulo som pratade om ett initiativ som han hade, som han sa, men vi domare, vi löser alltid problem när de har uppkommit, men jag tycker att vi borde liksom se till att det inte blir några problem. Som han hade startat någon typ liksom företagsskola i domstolen dit företag fick komma med och liksom hjälpas och komma överens om avtalsvillkor och skriva avtal och se över sina verksamheter så att det inte blev tvister. Och det tycker jag är ett superspännande sätt att se på domstolens roll i samhället, men ett som jag inte hade stött på tidigare.
Nej, och det är klockrent,
verkligen. Åter tillbaka till design thinking och tänka kundresor och jag menar kliva några stadier framåt, helt enkelt. Jättespännande.
Rätt ner i digitaliseringshinken nu då. Du, när vi startade det här samtalet då fångade du upp en sak som du sa, jag parafraserar, men du sa att digitalisering handlar inte bara om effektivisering. Så, och egentligen så handlar det ju om förmågan att kunna tänka nytt. Jag tycker det exemplet som vi tog fram nu är ju ett sånt. Det var kanske inte jättemånga digitala komponenter i det, men bara att du applicerade design thinking gjorde att du approachade problembilden på ett annat sätt. Så med det, vad finns det liksom? Och jag tycker också att vi har pratat om nya typer av sätt att gå till marknaden, att man tänker nya affärsmodeller, legal tech växer fram liksom ur digitalisering. Och så alla egentligen plan, om jag tänker digital transformation, så tycker jag det verkar som att de är på gång i verktygen, i arbetssätt, processer och organisation, och även att då kulturen börjar att förändras, då liksom legal tech driver den saken och indikatorer som du har fått från ditt arbete visar på de sakerna. Så om vi säger att digitaliseringen är igång illegal, kan det bli något problem?
Nej, jag tycker kanske det är nog inte problemet egentligen, att juristerna och juridiken anpassar sig. Problemen är snarare att det inte görs tillräckligt fort, skulle jag säga.
Bra.
För där ser jag väl problemet som jag har liksom ramlat över och börjat forska på nu, är ju den här otroligt snabba digitaliseringen som vi har av myndigheter och förvaltningar och hur man använder algoritmer som beslutsfattare och när domstolarna inte riktigt hänger med i att faktiskt kunna hantera den bevisningen som uppkommer, alltså när algoritmen blir bevis eller föremål för en laglighetsprövning.
Just det.
Det tycker jag är svårt. Och vi ser också att allt mer brott sker i digitala världar. Vi ser nätverken tvättar pengar genom kryptovalutor. Mm. Och det är en ganska svåra, komplexa frågor som kanske domstolarna inte riktigt har hängt med i. Hur omvärlden har förändrats så att plötsligt står man inför en verklighet som är extremt digital. Mm. Både frågeställningarna och bevisningen. Och det är en jätteutmaning.
Ja, otroligt. Vi gjorde en djupning där i digitaliseringen av brotten. Vi har pratat med poliserna faktiskt, gästat oss också, när vi har pratat om just hur viktigt det är att hinna i kapp. Där jag också tyckte mig kunde läsa in mellan raderna en viss hopplöshet i att brottslingarna är så sjukt innovativa. Ja. Att hitta att vi verkligen måste skala upp det där arbetet.
Ja, och det är ju många institutionella aktörer då på den andra sidan som måste ställa om. Det är polisen, det är åklagare, det är rättsväsendet.
Exakt.
Medan, som ni säger, brottslingarna är extremt avancerat digitala. Mycket mer snabbrörligt än de här institutionerna. Men med det sagt så har ju institutionerna tillgång till mycket digital bevisning på ett annat sätt. Så det är också en förändring i det här skiftet som har skett nu. Att, och det är också en rättssäkerhetsfråga och har blivit problem på många håll, att det är bara de stora aktörerna som kan tanka ner sådana här positioneringsdata från mobillaster och så vidare. Det är jättesvårt för en misstänkt att kunna motbevisa eller granska den typen av bevisning. Så det är inte bara det enkla spåret att domstolarna måste ställa om, utan vi måste också fundera över de här nya maktbalanserna.
Ja, absolut. Där är, jag tänker att demokratin verkligen, hur sjutton får man till den här liksom, kompassen? För där känner man ju direkt en ojämlikhet.
Ja, men precis, så att det både handlar liksom om den här att domstolen och den typen juridisk rättvisa, men det finns också de här aspekterna av social rättvisa som vi måste hantera med de här digitala medierna och se till att det digitala spelar för oss i rätt riktning istället för att spela mot oss. För att det är lite med digitaliseringen, den blir ju vad vi gör den till. Det är ju ingen liksom kraft som påverkar oss, utan det är någonting vi faktiskt kan ta och hantera. Mm. Hantera riskerna, ta nytta och realisera möjligheterna. Och det måste vi göra på ett etiskt ansvarstagande sätt, tänker jag.
Men skulle du säga då så här, det är ju en livsvarig forskarfråga, för det är svårt att svara rakt och klart på, men skulle du säga att man har uppfattat i den här bubblan som var i trubbel att det finns en förändrad dynamik och att vi måste göra en respons på den?
Ja, men det tror jag.
Ja, så den är ju, men vad bra. Det är ju jättebra. Ja. Det kan vara så, annars forskarsvaret.
Ja, liksom, nej. Det tror jag faktiskt, att vi har kommit till en punkt där man ser mycket innovation i den här världen och man håller på att förändras. Och sen så tror jag liksom att den här bilden som jag målar upp med den här bubblan, det är ju mycket också för att det är en spännande bild.
Ja,
en symbolik i sig.
Ja, det är jättebra. Jag tänker när du pratar då, så tänker jag i big data, stor data, då pratar man om tre stycken olika V:n. Det är velocity, det är alltså hög hastighet på datan in. Det är variety, alltså det är stor varians på den, så den är svår att typa och driver komplexitet. Och så när volume, det blir stor skala på datan som kommer in. Så tre VN som är skittung för en datatunt att hantera. Så man behövde approacha liksom hur man ska sortera information på ett annat sätt. Tidigare då hade man gjort jättemycket fina hinkar och så la man datan i de här olika hinkarna. Nu hinner man inte ens uppfinna hinkar i tid för att ta emot det. Jag ser typ samma kraft när du beskriver det, för du pratade om komplexiteten ökar liksom generellt för att förstå bevis. Alltså bara, vad fan är en algoritm för någonting? Måste man ju googla på först. Och hur ska man veta? Algoritmen har ju en inbyggd ständig förändring i sig, så vad är algoritmen då? Mm. För när jag tog en snapshot på algoritmen där, då var det en sak, och när jag tar en snapshot nu så är det någonting annat. Och sen så pratar de om nya företeelser, tycker jag också. Så här, sätt som man gör brott på blir ju också någonting annat. Liksom. Mm. Och sen den tredje, det kan ju vara så här, tänk dig då att vi har två bottar som gör brott mot varandra. De kommer ju kunna driva en volym av tvister som inte går att hanteras av människor, tänker jag då. Så det blir samma princip super. Ser du det här mönstret? Det var bara en, jag tycker jag såg det när du pratade.
Nej, men det jag håller absolut med. Att det, vi ser en extremt stor varians av olika, olika mål som kan komma in. Och vi ser en superstor ökad hastighet, en ökad komplexitet. Men också den här ökade omfånget. Och det tror jag när jag pratar med domare så upplever de att det blir det här ökar.
De känner det i vardagen kanske, rent utav.
Så. Den här typen av mål ökar. Men sen så gäller det ju att vi skapar då förutsättningar att ta hand om det. Och det är både tid och kompetens som behövs. Och som vi också var inne på förut, att det här, vi måste öppna upp den här bubblan för nya kompetenser och nya yrkesroller och kanske...
Ja, men exakt, för där kan man ju tappa då, tänker jag, fotfästet lite och bara blicka in i framtiden, tänker jag, och titta på det här liksom, legal team 2030, liksom, hur många
designers
är,
har vi?
Hur många jurister är det kvar? Jag vill ha så här exakt procentuell andel. Nej, men, vilka kompetenser kan vi addera? Och vilka adderar vi? För det här sker ju nu.
Jag tror att i en sån liksom 2030, alltså det är väl det här klassiska att det vi tror ska förändras väldigt snabbt, det kommer inte förändras. Men kanske några år till så kanske det här kommer vara verklighet. Jag tror vi måste utgå från vad är det vi ska lösa, så som vi har tittat på förut. Liksom, att vilka kompetenser och intelligenser behöver vi för att lösa ett visst problem? Och då tror jag att juristerna måste släppa på det mekaniska analytiska arbetet. Alltså det där vi förut gjorde i källaren. Det måste vi släppa till mjukvaran. Och sen så tycker jag att vi ska våga vara mer människor i våra yrkesroller. Alltså vara mer etiska och koppla an mer till vad det är. Kombinera det bästa människan med det bästa i maskinen. Och öppna upp för nya yrkesgrupper, att liksom våga göra det på ett ärligt sätt och omfamna nya kompetenser. Då tror jag vi kan gå en ganska ljus framtid till mötes.
Skitbra. Jag tänker att vi gör man länken då till förra 20-talet, eller om vi liksom tar hela starten på förra seklet, så hade vi ju en sån där tid då också. Då vi hade öppnat upp för, alltså vi hade vaknat upp i ett nyindustrialiserat samhälle, höll på att industrialiseras. Vi hade en del obalanser, en del. Vi hade väldigt obalanser, exempelvis kvinnlig rösträtt och liknande. Så det är ju egentligen en ny sån typ av tid då, för om vi har äntrat en ny era. Och där finns ju då också otroliga möjligheter, tänker jag.
Ja, men, och det som du säger, det är alltså en tid där så mycket förändras samtidigt. Vi liksom lever i den här globala tidsåldern med nya liksom interaktions- och kommunikationsmönster. Handelsvaror sprids på ett helt annat sätt över hela världen. Vi har liksom samtidigt en immigration av människor, en miljöförstörelse som vi aldrig har sett tidigare. Och allt det här ska vi liksom samverka med, och samtidigt ser vi liksom de här politiska olika krafterna där vi har väldigt mycket nationalism samtidigt som kommer in, där vi ser de här globala mönstren. Det är också någonting som under covid har verkligen realiserats. Global problematik med nationella lösningsmönster.
Så att,
här finns det ju mycket möjligheter för digitaliseringen och den digitala verktygen att hjälpa till i hanteringen av alla typer av problem. Men det är kanske en större fråga.
Den är intressant, för andra liksom så här ganska flummiga tankar som vi har haft genom åren också, Andreas, det är ju att vi har väldigt svårt att se hur man då ska, liksom, om vi får vrida upp filosofi knapp reglaget lite grann, så är det väldigt svårt att se hur det här snabba, lätt autonoma samhället med väldigt många krafter kors och tvärs inte att ska klara av att inte operera på mjukvara. Bara en sån sak som att vi ska ju 2030 kanske ska vi introducera ting som sensible things that communicate in i, alltså som jag, mina 15 robotar kommer ju potentiellt också kunna göra brott. De måste få lag att förhålla sig till, och lag måste vara kod för dem, tänker jag. Så här. Så nu är jag ju verkligen, nu har jag ju en framtidsworkshop själv här, hör jag ju. Men finns de funderingarna med liksom i din bild
jag
också?
Jag tror att de funderingarna finns ju jättemycket. Jag har varit på flera seminarier liksom som handlar om law as code och rule as code och så vidare. Men det som är ganska tråkigt är att det är väldigt få jurister som är med i de här diskussionerna. Och där är vi fortfarande i de här professionella silosarna, att liksom juristerna är kvar i den där bubblan. Så det skulle jag vilja se mer av, att jurister kommer ut och går på de här teknikworkshopsen och pratar om de här framtidsfrågorna. För att det är också så som vi tidigare sa, att när det här väl är inkodat, då får vi köpa liksom.
Mm. Yep. Mm.
Det är svårt att ändra efterhand, så att jag tycker att mycket mer jurister måste vara med när det startas innovationer och liksom i den första fasen, och också att man måste ta mycket mer etiska diskussioner tidigt.
Mm. Mm.
Jag har drivit ett fall i min forskning nu som jag gör på Handelshögskolan. Så har jag drivit ett fall mot Göteborgs stad som använde en olaglig algoritm eller felaktigt kodad algoritm i sitt skolplaceringsarbete 2020.
Ja.
Där man kodade exempelvis på fågelväg istället för gångväg som det står i lagen.
Mm. Just det.
Superenkelt. Det är ingen liksom black box för att förstå det felet man gjorde.
Nej.
Men ändå extremt komplicerat att få det rätt och liksom få domstolen att förstå hur kan man bevisa att den här algoritmen är olaglig? Hur kan man titta på den frågeställningen? Och också när man pratar med kommunerna, så här, vad det jurister med när man kodar det här?
Mm.
Liksom vem är faktiskt med och lägger in, och vem tar ansvar för hur det faktiskt blir i de här koderna. Och det är ju väldigt tveksamt till hur det går till. Och så tror jag det ser ut på ganska mycket förvaltningar och myndigheter, att man kodar in någonting som man tror blir rätt. För så här, om vi placerar barnen på den närmsta skolan, det är liksom ingen illvilja i det.
Nej.
Men det blir inte så som exakt lagen säger, och då blir det fel.
Systematiserad liksom olag. Jag kan inte vad det är. Systematiserat brott blir det nästan då.
Ja, men det känns blir som ett fel i alla fall.
Ja, verkligen ett viktigt arbete att göra, liksom, att bli varse om de här delarna.
Och då är det också ganska intressant, eftersom nu är jag tillbaka på liksom legal design, och hur ska vi designa då liksom, hur man kommer till rätta med de frågorna, för att vi har fortfarande ett system som sen bygger på individuell rättning. Alltså, om koden blir fel så anser jag som digitaliseringsforskare, men då blir ju alla beslut fattade på den koden fel. Men individuell rättning och prövning, och bara liksom då rättning av de som överklagar, skapar ju nya ojämlikheter. Ja. Det är bara i dem, i det här fallet var det ju barn, bara de barnen som har föräldrar som vågar överklaga, orkar. Som vill överklaga, som orkar, har kompetens, kan språket och så vidare.
Mm.
Vilket skapar ju en ojämlikhet i sig.
Verkligen.
Så att,
men världens möjlighet då, å andra sidan, är att liksom skala rättvisa och skala demokrati.
Precis, digitaliseringen finns där.
Verkligen.
Otroliga möjligheter och otroliga risker, men vi måste lära oss att navigera i det.
Mm. Vad är du nyfiken på härnäst? Nu vill jag ha mer läsning avhandlingen här som var superspännande. Vad tittar du på härnäst?
Ja, men nu tittar jag på de här beslutsalgoritmerna och olagligheter kopplade till det, men också då hur domstolar hanterar detta och den blindness eller blindhet som uppkommer om man inte då kan hantera digital bevisning.
Mm.
Så det tycker jag är ett jättespännande och liksom aktuellt område som vi måste ta itu med.
Vi tänkte släppa dig vidare. Vi har två stycken avslutningsfrågor som vi ställer till alla våra gäster, och den första lyder så här: när vi om 100 år blickar tillbaka på det här 20-talet, hur kommer Wikipedia att minnas det?
Nej, men jag tror, och det här har vi varit inne på, att det är de stora omställningarnas tid.
Mm.
Alltså både vad det gäller det materiella och det immateriella, det digitala, det globala, nya mönster och förändrade sätt att se på saker.
Mm. Mm. Jättebra. Mm. Tror du, Charlotte, att vi kommer att referera till den här tiden som före någonting, och i så fall före vad då?
Det där är ju en supersvår fråga. Precis. Och jag fick ju den någon timme innan här, så jag funderade på den på vägen hit och så tänkte jag, men positivt, jag vill ju säga att det är en tid där vi liksom på bästa sätt kombinerar människa och maskin, och att människan får vara människa på ett bra sätt, där vi liksom kan ha mycket etik och vettiga samtal och så vidare. Men det tråkiga är väl att om vi inte gör rätt val nu och väldigt snabbt, så kommer vi nog gå mot en annan tid där det inte är lika härligt. Och det är väl mer det tråkiga svaret, som kanske också manar till någon typ av insikt att men vi måste ta itu med det här och faktiskt se till att vi säkerställer en rättssäker och etisk digitalisering.
Mm.
För resan är ju på, vi är på väg någonstans, som ni säger, och det gäller att vi tar rätt spår här.
Mm. Ja.
Finns det då någon separation mellan digitalisering och demokratisering? Sitter de ihop? Nu fick du en bonusfråga.
Ja, den är ännu svårare. Nej, men i digitaliseringen så finns det ju en ökad access to justice som är en digitaliseringstrend. Det finns en effekt av det. Digitaliseringen kan också liksom skapa möjligheter för en mer direkt demokrati, en mer värdebaserad demokrati och så vidare. Men vi ser ju också stora liksom, exempel, liksom, viktiga exempel på hur demokratin hotas av digitaliseringen och tekniker liksom genom att det påverkar val, det verkligen påverkar yttrandefrihet. Alltså, så att det där är ju inte en enkel fråga, utan absolut finns det möjligheter till ökad demokratisering i digitaliseringen, men det finns också tvärtom en ökad risk att demokratin dör ut på grund av digitaliseringen.
Mm.
Så att det är verkligen ett vägval, och det gäller att vi väljer den vägen som för oss mot en liksom etisk framtid.
Jättebra. Du fick en tuff fråga. Jag ska testa den en gång till. Kan vi lyckas med digitalisering utan att beakta demokratisering? Den kan du svara lättare på.
Nej.
Nej, bra. För det var det du sa också. Det var, ja, det här har varit en ynnest. Alltså, jag tror att vi skulle kunna, jag tror att vi drar igång en egen podd och bara prata om det här. Det finns mycket att snacka om.
Det finns otroligt mycket att snacka om.
Och med det sagt så där fanns det ju också en liten invit till att följa upp hur det går för dig i din forskning på det här nya fältet som är kanske ännu större, för den då ska ta den här tunga frågan, ja, men egentligen om hur gör vi med algoritmgrejen? Det är min förenkling av din forskning där då. Hur gör vi med den egentligen?
Ja. Nej, men det tror jag är en jättestor fråga. Hur hanterar vi algoritmer i samhället? Hur ser vi till att det blir en rättssäker hantering? Både de som använder algoritmerna, men också domstolarna som ska bedöma lagligheten i dem. Och det är ju superspännande, och där tycker jag att den forskningen som jag får göra på Handelshögskolan, där vi tar liksom en juridisk frågeställning men är på House of Innovation och tittar på den, är ju ett exempel på de här tvärfunktionella, tvärprofessionella samarbetena som vi vill få till. Så att jag tycker det i sig är roligt, att man kan väcka intresse i många olika professioner, så att det här inte bara blir något som vi pratar om inom den här bubblan som nu i sig då kanske håller på att rubbas eller lösas upp, men att det är faktiskt någonting som vi pratar om i en större sammanhang.
Mm.
Jag tyckte vi etablerade att den bubblan, den är sprucken. Och
nu sprack den. Ja. Lotta, stort tack, och stort tack för att ni har lyssnat.
Tack.
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 Hej.
Tack för att du har lyssnat på Charlotta och på oss. Tycker du att någon i din klick borde lyssna på Charlotta, så dela gärna samtalet vidare. Och gillar man det här, gillar man kanske annat också, tänker vi. Vi föreslår att du lyssnar in samtalet om kriminnovation som vi hade med Peter Sjölund, som med hjälp av DNA-baserad släktforskning hittade dubbelmördaren i Linköping och löste ett av Sveriges mest uppmärksammade mordfall. Det här avsnittet, det finns redan i din feed eller på vår webbplats kilanderobjörk.se. Avsnittet heter 10.01, Peter Sjölund, att fånga en mördare. Gillar du våra samtal om framtiden, så prenumerera gärna på oss via Apple, Spotify eller kanske Google Podcasts. Stort tack för att du har lyssnat.